Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Rosa Secker.
Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Ny vecka, ny sommarintervju. Jag blev väldigt glad när den här personen gick med på att bli intervjuad. För att jag känner, jag vet inte om det här gäller er också, men jag som liksom inte har ekonomijournalist bakgrund, jag tycker att det är väldigt roligt när man får så här, nu backar vi 3 steg. Och så ställer vi liksom den stora frågan. Vad är det vi håller på med? Liksom, hur ser systemet ut? Varför då? Vad bygger det på premisser? Funkar de?
Ja, frågor som ställs alldeles för sällan om vi ska välja.
Verkligen. Och Katrin Marsall, som jag har intervjuat den här veckan, hon ställer en sån jättebra fråga i sin bok. Vem lagade Adam Smiths middag?
Är det som är den stora frågan? Ja, men lagar det... Adam Smiths middag? Alltså, ja, men... sorry, det låter inte som typ, vad är systemet? Eller...
Jo, men det är det det är. Ja. Så här, den här boken kom ut för första gången 2012 och då hette den Det enda könet. Nu är den nyutgåva. Den är fortfarande lika aktuell. För att frågan som hon ställer är ju liksom en, vad säger man? Pandang, parafras på frågan som Adam Smith ställer sig, nämligen hur får jag middagen på mitt bord? Adam Smith, nationalekonomins fader. Mm. Hans svar på den frågan är ju egenintresset. Slaktaren har inte slaktat det här djuret och sålt det här köttet för att han gillar mig, utan av egenintresse. Mm. Katrina Marsall har ett annat svar på det där, nämligen Adam Smiths mamma. Som han levde hela sitt liv med, ja, är ju den personen som faktiskt tillagar det här köttet och ställer fram det på bordet så att Adam Smith kan äta det. Och det här blir liksom en ingång till att prata om ekonomin ur ett helt annat perspektiv. Vad bygger alla våra ekonomiska idéer på för premisser? Mm.
Superintressant.
Om man nu inte har liksom läst den här boken, hängt med i svängen de senaste ändå ganska många år nu, vem är liksom Katrin Marsall?
Hon är en journalist och författare boende i England utanför London. Frekvent DN-skribent, medarbetare. Och en person som får göra otroliga intervjuer och gör det väldigt bra.
Och nu har jag fått intervjua henne. Otroligt roligt. Den intervjun kommer efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man kan tänka sig att det är bara typ... en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring. Mm. Det hette världens bästa sparform, frågetecken. Mm. Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem. Mm. SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad hette sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Vi måste nästan börja med mannen i titeln. Vem var Adam Smith, skulle du säga?
Adam Smith räknas ju som nationalekonomins fader. Han var ju en skotsk filosof på 1700-talet som skrev, han skrev mycket, men framförallt två väldigt viktiga böcker, Nationernas välstånd och vad heter den på svenska? Theory of Moral Sentiments, en teori om... Jag kan faktiskt inte översättningen, men de två väldigt, väldigt viktiga böcker, och framförallt Nationernas välstånd anses vara boken som på många sätt grundade den moderna nationalekonomin. På den tiden så uppfattades ju ekonomi vara en, så att säga, under diskussion till filosofi, så att säga.
Mm. Din bok heter ju nu Vem lagade Adam Smiths middag? Vad är svaret på den frågan? Vem var det som lagade hans middag?
Ja, det finns ett väldigt känt en väldigt känd passage i Nationernas välstånd som på många sätt grundade nationalekonomins som vetenskap, skulle många säga. Och det är en grundläggande fråga som Adam Smith ställer om ekonomin i den här boken, som lyder: hur får du din middag? Och han säger att hur får du din middag, det är liksom ekonomins grundläggande fråga. Och det har han väl i någon mån rätt i, för att det är en ganska bra ekonomisk fråga. Vi utgår från att man kan gå till affären och det kommer finnas varor där och det kommer vara öppet på de tider som man förväntar sig att det ska vara öppet, och affären kommer vara städad och det kommer inte springa råttor. Saker och ting kommer helt enkelt fungera. Men för att de här ganska grundläggande kommersiella relationerna som vi tar för givet i våra liv ska fungera, så krävs det ju faktiskt väldigt många sammanlänkade processer. Alltså för att liksom brödet ska kunna ligga där på hyllan. Vi har ju upplevt det väldigt tydligt här i Storbritannien, för vi har haft brist på både bröd och mjöl här under våren på grund av pandemin. Och då har man blivit medveten om just det här som Adam Smith pratade om, att för att det faktiskt ska finnas varor på hyllan så krävs det att väldigt mycket sker och att det sker på ett koordinerat sätt. Och han var fascinerad över det här. Vad var det som får det här att funka? Vad är det som håller ihop ekonomin? Och han var också ganska inspirerad av Isaac Newton, som ett par år tidigare då hade skrivit sitt stora verk där han då förklarar hur gravitationen som någon slags grundläggande kraft i universum håller himlakropparna i sina banor. Adam Smith var i någon mån intresserad av att göra samma sak fast för ekonomin, alltså kunna hitta liksom, vad är den grundläggande kraften, ungefär som gravitationen i Newtons fysik, som får ekonomin att fungera. Och därför ställer han då den här frågan: hur får du din middag? Och svaret på den är väldigt berömt. Det är väldigt berömt, man brukar få lära sig det på nationalekonomen. Och hans svar går ungefär något i stil med att Det är inte slaktaren, bagaren. Slaktaren och bagaren, de producerar inte sina varor för att av kärlek eller för att vara snälla, utan de gör det för att tjäna sitt egen intresse. It's not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that you expect your dinner. It's from them serving their own self-interest, ungefär. Mm. Och det här är ett väldigt känt citat. Och slutsatsen blir någonstans då, eller som det tolkas, att det är egenintresset som är svaret på frågan hur får du din middag. Egenintresset ställer middagen på bordet åt oss. Och det här har man gjort en ganska stor sak av inom nationalekonomin. Att nationalekonomi har till och med kallats för egenintressets vetenskap. Och att liksom, när man pratar om att tänka som en ekonom, så har det liksom länge betytt att gå in och titta på en situation och fundera kring liksom, hur kan jag analysera den här situationen utifrån att personerna här styrs av egenintresse. Och även i populärkulturen, alltså Wall Street, den här filmen med Michael Douglas från 1980-talet som någonstans definierade finanskapitalismens första era.
The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good.
Där är det här kända talet som man håller, greed is good because greed works.
Greed is right. Greed works.
Och det skulle Adam Smith säkert kräkas på. Men det intressanta någonstans är liksom, kanske inte vad Adam Smith sa och menade, utan också hur det har tolkats. Mm. Så det här är liksom, det är bakgrunden. Och jag tar mig an det här i boken från ett feministiskt perspektiv och säger helt enkelt, ja, men vem ställde egentligen den här middagen på bordet åt Adam Smith? Givet att liksom, hur får du din middag är ekonomins grundläggande fråga. Hur fick Adam Smith sin middag? Och där nationalekonomins fader, han levde större delen av sitt liv med sin mamma som tog hand om hushållet åt honom. Hon hette Margaret Douglas, hon är inte känd överhuvudtaget. Men hon hade antagligen någonting att göra med hur Adam Smith fick sin middag. Och då är frågan som jag ställer i boken, jaha, gjorde hon det av egen intresse? Kanske delvis. Det fanns kanske inte jättemånga så att säga, alternativa karriärer för änkor i Skottland på 1700-talet. Men jag tror att man också bör kunna anta att hon också tog hand om sin son utifrån att hon älskade honom, för att hon brydde sig om honom, för att hon såg det här som sin plikt. Mm. Och det var helt enkelt en massa andra aspekter som fick henne att ställa middagen på bordet åt honom. Och det här är aspekter av ekonomin som vi ofta glömmer bort. Mm. För att Adam Smith glömde bort sin mamma och för att vi tenderar att glömma bort kvinnor när vi pratar om ekonomi. Fortfarande.
Det låter så grovt när man säger så där, lätt att glömma bort kvinnor och sin mamma. Men vad spelar det för roll? Vad får det för konsekvenser?
Det får som konsekvens att en väldigt stor del av ekonomi glöms bort och tolkas som icke-ekonomi. Alltså det är inte bara det vi gör på marknaden för pengar som får ekonomin att gå ihop, utan det finns en jättestor sektor och en stor del av våra liv som handlar där vi arbetar så att säga inte för pengar och i hemmet alltså, eller runt hemmet, att ta hand om barn, ställa middagen på bordet, hushållsarbete, alla den typen av saker som kanske i en svensk ekonomi är en mindre del av ekonomin, men om du tittar på till exempel många utvecklingsekonomier så kan den här liksom informella sektorn vara jättestor, 10% eller någonting. Och den är osynlig och den är fortfarande osynlig till exempel när vi mäter tillväxt enligt BNP-måttet. Det existerar inte. Då är till exempel, det här är det väldigt, väldigt kända exemplet från feministisk ekonomi om liksom ta då en 12-årig flicka i någon form av utvecklingsland som liksom varje morgon går 11 kilometer för att hämta vatten och ved och sen går tillbaka till byn och sen arbetar hela dagen med olika saker där. Det hon gör räknas inte som ekonomisk aktivitet. Är det rimligt? Alltså för det första är det inte särskilt rättvist, men även om man lägger det åt sidan så är det rimligt liksom att det hon gör inte antas bidra till den ekonomiska utvecklingen i det här landet, eftersom vi tenderar att tänka på ekonomisk utveckling och BNP som samma sak. Mm. Och det gör också att liksom det blir svårt att mäta ganska många saker och få sig en tydlig bild av vad som egentligen sker i ekonomin. Alltså till exempel pratar man om de decennier när väldigt många fler kvinnor gick ut på den formella arbetsmarknaden i västvärlden, som att liksom, ja, det ledde till att tillväxten ökade så här mycket. Mm. Men egentligen, det var inte så att liksom kvinnan låg hemma och inte gjorde någonting. Och sen när hon fick ett jobb så började hon göra någonting i ekonomin. Utan hon gjorde ju någonting som var ekonomiskt även innan hon började då arbeta formellt ute på arbetsmarknaden. Och det är helt osynligt och vi kan inte räkna på det. Och därför får vi liksom ingen riktig bild av vad som egentligen hände och vad som eventuellt gick förlorat i det skiftet eller vanns. Och, ja, vi missar helt enkelt väldigt mycket. Det är ju trots allt så att liksom, det här är en stor del av ekonomin. Så det är den ena biten som vi förlorar. Och det andra som vi förlorar är ju i den människosyn som någonstans blev en konsekvens av hur man valde att tolka Adam Smith. Att man hamnade i en situation där nationalekonomin i hög grad handlade om att studera en karaktär som då kallas för homo economicus, eller den ekonomiska mannen. Mm. Och det är då en uppsättning antaganden som man gör i nationalekonomins standardmodeller om vad människan är, eller egentligen de delar av människan som är ekonomiskt relevanta. Mm. Och då utgår man ju till exempel för att människor är vi rationella, vi kommer in i en, liksom, en ekonomisk situation med perfekt överblick där vi kan liksom, ställa olika val mot varandra. Vi är liksom, individer, vi är inte egentligen beroende av sånt som liksom, kultur, institutioner, andra människor, utan vi är som de här små liksom, individualistiska biljardbollarna som fattar beslut i ett vakuum. Mm. Och vi är alltid rationella. Och det här är ju en bild av mänskligheten som inte stämmer. Mm. men det är ändå den som väldigt många ekonomiska modeller är baserade på. Mm. Och det har lett till felaktigheter som till exempel att man utgår från att, ja, om man tänker sig att människan alltid är rationell så, och marknaden är en summan av val som de här människorna fattar, då blir ju marknaden också rationell. Och det leder till idéer om att till exempel om liksom, bubblor kan inte uppstå eftersom om någonting syns på marknaden eller finns på marknaden så måste det vara rationellt och så vidare. Mm. Och det är ju teorier som har lett till liksom ett antal finanskriser genom åren. Och jag skulle ju säga, och det är lite vågat, att det också går tillbaka till att det hade också kunnat undvikas om Adam Smith hade tänkt på sin mamma.
Mm, mm. Jag tänker vi ska komma tillbaka till den ekonomiska mannen, men bara det här med att man inte räknar in liksom, kvinnors obetalda hemarbete när man räknar på BNP och sådär till exempel. Jag tror att du skriver det i boken att ett argument för det som är återkommande är att den summan skulle ändå vara konstant. Alltså disken måste diskas varje dag. Liksom. Berget blir inte mindre eller större. Jag förstår att BNP-siffran skulle ju vara mycket högre då liksom, om man räknade in allt det här arbetet. Men vilken skillnad gör det?
Ja, fast vi vet ju inte det. Det är det man har antagit att det där är liksom en konstant faktor. Men det kan man inte veta om man inte tittar på det över tid. Alltså, det är ju, och det är självklart så kan man, vi antar ju liksom, till exempel produktivitetsutveckling i en massa andra sektorer på grund av liksom, teknikutvecklingen. Alltså, det har ju varit en väldig teknikutveckling i våra hem. Liksom, allt från diskmaskiner till att liksom, väldigt många familjer i alla fall här i Storbritannien har liksom egna slackkanaler inom hushållet där de liksom organiserar barnen och sig själva, även om det är populärt i Sverige. Men liksom, den typen av saker har ju liksom produktivitetseffekter i andra sektorer. Det kan man mycket väl tänka sig att det har i hemmet också. Sen är det klart att liksom kvalitet och den typen av saker är svårare att mäta. Men det, alltså det är också sådant som när du genomför till exempel en stor budgetnedskärning som Sverige gjorde på 1990-talet. Och så skär du ner mycket i offentlig sektor till exempel. Mm. Och för att liksom verkligen veta vad det får för effekter, då är det så här, okej, då har jag skurit ner på äldrevården. Det innebär att du har sparat massa pengar. Fast vet du egentligen inte det? Hur mycket av det är en kostnad som egentligen dyker upp någon annanstans? Alltså när man skär ner på till exempel äldrevården så finns det liksom en stor del av det omsorgsbehovet måste ju någon annan ändå sköta. Och det tenderar att bli kvinnor som då gör det på andra sätt, liksom fyller där. Fyller upp där liksom offentlig sektor inte längre kan gå in. Och det är också en kostnad. Bara för att den hamnar på kvinnors kroppar och kvinnors liv och därmed blir osynlig, så betyder inte det att det inte är en kostnad för samhället. Mm. Och om du sedan 10 år senare får liksom en stor ökning av kvinnliga sjukskrivningar, är det då den kostnaden som dyker upp liksom igen i den liksom officiella ekonomiska statistiken, mm, eller är det inte? Alltså min poäng är bara liksom att för att liksom kunna räkna på till exempel de liksom verkliga samhällsekonomiska effekterna av sådant som en budgetnedskärning, så måste du ha det här perspektivet med dig, för att det här är en viktig del av ekonomin. Mm. Eller likadant nu under pandemikrisen här i Storbritannien, så har man ju haft en enorm tillströmning av volontärer in i sjukvården. Det är över 500 000 människor som hjälper till i sjukvården på olika sätt. Och det de gör ju också helt osynligt.
Ja, det här
är det rimligt liksom? Eller ger det liksom en korrekt bild? Och när man då försöker räkna, liksom, blir vi rikare eller blir vi fattiga nu? Var blir vi rikare och var blir vi fattiga? Om du inte ser det här, ja, det ger en ganska dålig bild av ekonomin.
Ja. Och det här går tillbaka till då den här modellen som bygger på den ekonomiska mannen, som är en modell där det här inte passar in, eller?
Nej, det passar ju in. Alltså, man verkligen tror på extremvarianten av den här modellen. Och det är det väl kanske inte så där jättemånga som gör, även om de tenderar att komma på mina föreläsningar. vilket alltid är roligt. Mm. Men han gör ju ingenting. Jag kallar honom för en han, lite provokativt. Mm. Han gör ju ingenting bara för att vara snäll eller för att det ger honom tillfredsställelse, utan allting är liksom en transaktion på något sätt. Liksom. There ain't no such thing as a free lunch och så vidare. Mm. Och det kanske det inte gör, men vi måste ju liksom ha statistik så att vi kan i så fall titta på det.
Hur uppstod den modellen? Alltså, var kommer det här begreppet ekonomiska mannen ifrån? Alltså,
alltså det utvecklas så att säga från, alltså Adam Smith skulle nog, tror jag, vänt sig väldigt mycket mot vad så att säga, hur han tolkas, och han hade ju liksom en mycket mer egentligen, alltså om man läser andra delar av hans verk, så är det ju, han har en mycket mer komplex syn på människan än vad liksom han lärs ut som på liksom nationalekonomin eller till och med liksom grundkurser i gymnasieskolan om nationalekonomi. Då får man ju alltid höra att liksom Adam Smith är lika med idén om den osynliga handen, som då är den här teorin om att liksom rationella människor som tillåts agera fritt på en marknad, det kommer då växlas upp liksom till vad som är bäst för oss alla, liksom människans egen intresse. Bara jag är ute och gör vad som är bäst för mig och du är ute och gör vad som är bäst för dig, då kommer det leda till vad som är bäst för hela ekonomin också. Mm. Som genom en osynlig hand. Mm. Och det här begreppet är väldigt kopplat till Adam Smith och används ju ofta som ett argument för avregleringar till exempel. Men jag tror att han nämner det här begreppet 2 eller 3 gånger i hela nationernas välstånd, som är en väldigt tjock bok. Mm. Så att det har blivit mycket mer centralt för folk som kom efter Adam Smith än det var för Adam Smith. Och där är det som liksom feministiska ekonomer pratar om, i att liksom, visst, en osynlig hand. Liksom, marknaden är ju, kan ju vara jättebra för väldigt många saker. Men det finns också det som feministiska ekonomer pratar om, liksom ett osynligt hjärta i ekonomin. Liksom. Det måste också funka och dunka för att det här ska gå ihop. Liksom, marknaden bygger på en annan form av ekonomi som också måste fungera. Och vi bara tar den för given för att vi då tänker oss att det där är arbetet runt hemmet med familjen och reproduktionen och dammet och middagen och disken, det är på något sätt magiskt sätt sköter sig själv och är inte en ekonomisk process, men det är också en del av ekonomin.
Mm. Hur kommer det sig att det är de här bitarna av Adam Smiths liksom teorier som har fått fäste och levt vidare och kanske till och med liksom tagits till en extrem som Adam Smith själv kanske inte skulle hålla med om? Hur har det blivit så?
Det är en väldigt bra fråga. Jag har tänkt mycket på den. Alltså, jag skrev den här boken för ganska länge sedan egentligen. Alltså, nu är vi ju i en annan ekonomisk kris. Men jag skrev den efter den förra globala finanskrisen som då kom 2008-2009. Jag skrev den här boken för nästan 10 år sedan. Sen har den ju fått ett långt liv för att jag har haft tur och den har blivit översatt i så många språk och så vidare. Mm. Men alltså, det har varit en lång resa med den. Men jag har ju funderat mycket på det där och funderade mycket på det då. Att liksom, hur, för den globala finanskrisen byggde ju mycket på just de här modellerna som antog att alla var rationella och den ekonomiska mannen. Och samtidigt så var det så orimligt för att den här människosynen som de här modellerna byggde på hade ju egentligen blivit liksom bevisad som felaktig redan på 1970-talet av när liksom psykologer började göra experiment på agerar människor verkligen alltid rationellt och i sitt egen intresse, och så kom de fram till att det gör de i princip nästan aldrig. Men varför höll vi då fast vid den här idén om den rationella ekonomiska mannen? Jag tänkte mycket på det då, och jag tror att det ligger någonting i det, att, liksom, att det är en väldigt liksom, elegant teori. Den är ganska attraktiv. Den är enkel, det är lätt att liksom bygga ganska snygga modeller baserade på den. Och också att det är klart att jag tror att det finns en längtan i oss människor efter att liksom plocka bort de saker som är svåra och komplicerade. Och plockar man bort de drivkrafterna, liksom, vårt beroende av varandra, vår svaghet, vår liksom, alla de liksom väldigt komplexa faktorerna som får oss att göra vad vi gör, och förvandlar oss till de här rationella miniräknade, då får vi någonstans liksom kontroll både över oss själva och över resten av världen. Och jag tror att det är liksom en attraktiv tanke som jag tror många av oss kan liksom attraheras av.
Men det låter så dumt när man ju liksom får det svart på vitt då 2008, men också vid andra tillfällen, att det stämmer inte. Jag tror att du skriver att det är Greenspan som får stå inför kongressen och liksom bekänna färg, att det här som jag trodde var sant visar sig inte vara sant.
In other words, you found that your view of the world, your ideology was not right, it was not working.
That's precisely the reason I was shocked, because I've been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was working exceptionally well.
Alltså, det känns som att så här, är vi så korkade allihopa att när vi till och med blir så liksom väldigt konkret motbevisade, och där är ju en massa människor som får lida av de här krascherna och kriserna, ändå håller fast vid det. Det är liksom, det känns som att man dumförklarar oss allihopa.
Nej, men jag tror att jag kände så mycket när jag skrev boken 2010. Sen har jag väl blivit lite ödmjukare med åldern, vilket är väl bra säkert. Men, och börja liksom kanske lite mer förstå attraktionen i hur man tänkte. Eller bara för att liksom få mer förståelse för massa olika saker. När man blir äldre, vilket förstås är bra. Jag tror att det var en attraktiv modell. Det är också, jag tror att väldigt många resonerade som att liksom, okej, vi vet att den här modellen av mänskligt beteende inte är perfekt. Liksom. Men vad ska vi annars använda? Liksom? Vi kan liksom inte, den här liksom komplexa individen som liksom du babblar om, liksom, hur ska vi ta henne och liksom göra henne till någonting som det går att bygga den här typen av ekvationer på. Det är jättesvårt. Och sen så säger man liksom, okej, det är en ungefärlig gissning och det är bättre än ingenting. Liksom. Och det kan man kanske förstå, men samtidigt, det är ju en sak att liksom ta en karta och säga att det här kanske inte är en perfekt karta, men vågar du då liksom sätta dig i en helikopter som ska liksom flyga efter den här kartan, vilket i hög grad vi har gjort. Vågade liksom basera ett helt finansiellt system liksom helt eller delvis på den här typen av modeller som du vet inte stämmer. Det är ju liksom en mer av den relevanta frågan. Men sen har det verkligen skett, det har ändå skett en omvärdering inom liksom mycket nationalekonomi. Alltså man har allt från liksom beteende ekonomer som väl i och för sig har fått sin egen kris lite nu med pandemikrisen, i alla fall här i Storbritannien är de väldigt kritiserade. Men, och det finns ju en massa andra perspektiv inom nationalekonomin. Alltså, det här är boken jag har skrivit, i verkligen en bok för liksom, vanliga människor som försöker beskriva det här liksom, ekonomins standardmodeller liksom, på ett förståeligt sätt, eller och kritisera dem så att säga. För att jag väldigt mycket då kände att det finns liksom ett sätt att prata om ekonomi som gör att det är liksom svårt tillgängligt för många människor, och att om folk ofta förstod vilka antaganden som kan ligga bakom mycket av det tjusiga ekonomspråket, så skulle de liksom bli lite skrämda.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Ja. Med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
Carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Om du, det är 2012 kom den ut första gången, va?
Ja.
Om du hade skrivit den idag, vad hade varit annorlunda då? Hade analysen sett annorlunda ut, eller?
Alltså, jag vet inte om den hade varit annorlunda. Den hade nog varit länge för det har hänt mer, så att säga. Alltså, det här är ju en bok som den är skriven innan, liksom, också på något sätt innan feminismen blev mainstream på det sätt som den kanske väl ändå är idag. Det är liksom innan allt med MeToo och liksom alltså ja, det var lite en annan era. Och jag håller på att skriva en till bok som kommer nu i höst som också är i feministisk ekonomi men tittar på andra saker. Så att jag vet inte om det är något jag skulle ändra. Jag vet inte. Alltså jag tror den får väl, det är någonstans det som är så skönt med böcker att de inte, att det är klart de går att uppdatera, men det är så mycket text man skriver på nätet som liksom hela tiden måste uppdateras och ändras med tiden. Men det är skönt med en bok att den får något sätt stå för vad den var. Det var man skrev den då. Liksom.
Mm.
Och den får vara vad den är. Men det är nog inget direkt som jag, om jag tänker på boken, som jag direkt skäms för, vilket är väldigt positivt.
Ja, gud ja. Men jag tänker att så här, det är en ganska mörk bild man får i den boken av liksom, som det här har resulterat i. Liksom, en mörk bild av hur världen är ojämlik och orättvis. Och det är ofta kvinnor som betalar liksom det högsta priset. Jag tror på ett ställe så skriver du, hur ekonomerna än räknade så kom de i princip alltid fram till att kvinnans underordning var rationell. Det är ju mörkt liksom.
Dels, men det är lite roligt, alltså det är inte roligt, men det är, alltså, eller det är inte roligt att det är så, men alltså det finns ju som en, boken är skriven på ett sätt som förhoppningsvis liksom ska få en att skratta lite också, eller?
Ja, gud ja, absolut. Ja. Men man blir också lite mörkrädd. Jag kunde också känna lite grann att så här, hur ska man liksom få ihop de här bitarna och resonemanget utan att bara känna att alla nationalekonomer är kvinnohatare typ? För det tänker jag mig att de inte är, men du vet, det kan kännas så.
Nej, jag tror inte mer än vad du och jag är kvinnohatare, tror jag. Alltså, jag tror att det finns, liksom, det finns ju i vår kultur och vår värld, alltså, så nedvärderar vi kvinnor och liksom det kvinnliga, vad det nu än är. Och det är ju liksom någonting som vi alla, tror jag, är uppvuxna i, mer eller mindre. Och de där dagen finns ju i oss allihopa. Och att, liksom, att man tar saker och ting för givet som associeras till det kvinnliga. Om det så är sin mamma. Eller liksom man ser ner på, tycker att liksom arbete i vården är, vad brukar man säga? Vad säger man på svenska? Liksom de här låglönebranscherna är lågproduktiva. Och alltså, det finns ett sätt att prata om det. Alltså, det är ju någonting som vi alla är marinerade i.
Mm.
Så det är som ingen liksom konspiration, tror jag, på det där sättet, men det är klart att liksom det hade hjälpt dem delvis, tror jag, liksom med, om nationalekonomin blev mer, alltså, fler kvinnor och där har det ju hänt en hel del saker också. Men sen tror jag att första steget är ju liksom att om man vill förändra någonting så är det ju en, så måste man ju se hur saker och ting är och försöka fundera kring varför de är på det sättet. Och mycket har ju faktiskt också hänt sen jag skrev den här boken. Och inte minst händer väldigt mycket inom nationalekonomin liksom just nu i den här krisen vi går igenom den här gången.
Det var lite det jag skulle komma till, att liksom om du hade skrivit den idag nästan 10 år senare, om bilden hade varit lika mörk, om man pratar om att det har hänt saker. Alltså, vad finns det för ljuspunkter sen 2012 som man kan ta fasta på?
Nej, men jag tror absolut att liksom den här övertron på en viss typ av väldigt enkla liksom ekonomiska modeller är förbi. Du har inte heller samma liksom automatiska, låt oss automatiskt buga inför nationalekonomins överste präster på varenda liksom politikområde som man kanske hade tidigare. Mm. Vilket jag tror är sunt. Så de bitarna, och sen så att liksom, alltså sånt som liksom beteendeekonomi, det är inte det som jag skriver om i boken, men det är ändå en, liksom delvis en, i alla fall början till en kritik av de här modellerna. Har ju blivit väldigt liksom populärt och till och med nästan mainstream, och de perspektiven, alltså liksom psykologer som Daniel Kahneman till exempel, som är ju väldigt, som fått väldiga bestsellers liksom sen de senaste 10 åren, och jag tror att många har tagit till sig de perspektiven. Och det händer ju också mycket inom liksom nationalekonomin och även hur liksom vanligt folk och politiker förhåller sig till det. Mm. Det tror jag. Liksom. Sen tror jag att den här andra biten som egentligen är väl den större pusselbiten i den här boken, som handlar om det här liksom hur vi värderar olika typer av arbeten i ekonomin utifrån kön.
Mm.
Den har ju inte förändrats så mycket. Men det kanske den gör efter den här krisen vi går igenom nu.
Mm. Alltså, hur hade världen sett ut idag om nationalekonomerna liksom i sin begynnelse inte hade glömt kvinnorna? Men Adam Smith hade poängterat att det är min mamma som lagar den här maten och hon är också en del av det här systemet. Alltså, vad hade vi levt i för värld då?
Ja, först kan man säga om det hade hjälpt. Det var en massa andra saker som Adam Smith sa som liksom nationalekonomerna efter honom liksom inte gjorde en stor grej av eller tog till sig. Så att det är ju, återigen, jag tror liksom att tolkningen av Smith säger mer om de som har tolkat Smith än kanske om Smith. Liksom. Men jag tror att det finns ett annat sätt att liksom tänka kring ekonomi. Jag tror att till exempel sådant som liksom den pågående ökande medvetenheten om klimatet är någonting som är grunden för oss att liksom tänka om kring ekonomin, kring liksom vad är de så att säga gömda kostnaderna för de här transaktionerna som vi gör och den här tillväxten vi får, och vad, liksom, att man på något sätt kräver att väldigt många människor inser att liksom, okej, men det är ekonomin är någonting mycket större som liksom även involverar liksom planetens hälsa, och du får konsekvenser på det, och det tror jag i grund och botten får oss att tänka om kring ekonomi. Och där har man ju fått en väldig ökning av folk som är väldigt kritiska till tillväxtbegreppet. Liksom, så radikal är inte jag personligen. Liksom, men det kommer ju. Nu i den här krisen är det ju väldigt mycket tidigare omöjliga saker som sker. Alltså allt från som försök med medborgarlön till liksom centralbanker som agerar på helt andra sätt. Till liksom, alltså det är som att så väldigt mycket kring ekonomin och vad vi antar om ekonomin har bara kastats upp i luften egentligen bara de senaste månaderna också.
Mm.
Och där man liksom inte riktigt vet hur de pusselbitarna kommer att landa när de kommer ner till marken igen. Men där har man ju liksom pratat om att tidigare, jag tror det var ekonomen Milton Friedman som är i och för sig en av dem som jag kritiserar i boken, men pratade om att liksom vid just en stor kris så finns det möjlighet att bygga någonting nytt, och vad det är för nytt vi bygger har att göra med liksom vilka teorier och idéer som ligger och skräpar i skåpen vid det tillfället. Och det ska bli intressant att se med den nuvarande krisen. Och därför det finns ju potential med den här krisen, just hur den har visat till exempel hur viktig sjukvården och liksom omsorgen och så vidare är för hela ekonomin, för som faktiskt skulle kunna omvärdera hur vi värderar dessa ting.
Men jag tänker att man efter finanskrisen 2008 också tänkte att nu har vi möjligheter att, liksom, att tänka om här. Och man införde ett gäng liksom regleringar och sådär. Men det är nog många som skulle säga att det är rätt mycket business as usual 10 år senare. Liksom.
Ja, det beror på. Alltså, det är ju, alltså, det där kan bli en lång diskussion. Liksom. Men alltså, till exempel, alltså, en hel del av de regleringarna i USA var ju på riktigt ändå. Även om man kan, alltså, man kan kritisera delar av paketet. Men jag tror inte man... Och sen valde man liksom att i Europa svara på ett visst sätt på krisen som kanske inte var så konstruktivt i efterhand. Så jag tror att det är lite, det är väl lite blandat. Jag tror ändå att vi lär oss saker och ting. Mm. Och det måste man väl någonstans tro.
Ja, det blir mörkt annars.
Ja.
Men jag menar, det är, liksom, det är lätt att uppvärdera till exempel alla som jobbar inom vården nu, men att det sen resulterar i att de får bättre arbetsvillkor och högre löner om ett par år och någonting som liksom håller i sig. Är kanske inte lika självklart. Liksom.
Nej, samtidigt har det ju hänt förr. Alltså, liksom, en av de som stora ekonomiska konsekvenserna av pandemin 1918, liksom, den spanska sjukan, var ju att man faktiskt byggde offentlig sjukvård i stora delar av Europa. Så att det, saker och ting har ju verkligen kunnat förändras väldigt fort.
Mm.
För, och jag tror att liksom, även bara rent... Det är sällan så att liksom, allt förändras över en natt. Men till exempel jag som bor här i Storbritannien, där sjukvårdssystemet är statligt, så att liksom lönesättning och allt sånt där sköts från parlamentet på ett sätt som det inte gör, och regeringen på ett sätt som det inte är i Sverige. Men här är liksom, om premiärministern är ute varje torsdag och liksom applåderar, jag vet inte om ni gör det i Sverige, men det gör man här, varje torsdag ska man ut och applådera för, eller fredag, jag visar vilken dålig medborgare jag är.
Vi gör inte det här kanske.
Nej, men då alla går ut och liksom applåderar kollektivt på sjukvården. Och premiärministern filmas görandes detta varje vecka. Liksom den frågan, ska vi höja sjukvårdslönerna eller inte, kommer komma upp i parlamentet om 2 år. Det kommer vara väldigt svårt för honom att rösta emot det. För att det finns liksom timmar av honom applåderandes för sjuksköterskorna. Och resten av vårdpersonalen och nyckelarbetarna liksom, i samhället finns på band. Så att jag tror ändå, det är väldigt många som säger att det spelar ingen roll allt det här. De här orden och hyllandena och planerna att liksom köra stridsplan över London i någon slags formation som hyllning för liksom läkare och sjuksköterskor och personal i äldrevården. Och jag tror ändå att det spelar roll. Jag tror att, liksom, att liksom, går man ut och applådera, det kräver ändå någonting. Alltså jag tror att det gör ju ändå förändra någonting som i sin tur kommer få konsekvenser längre fram. Liksom. Alltså, vill de köra stridsplan i formation för sjukvården, liksom, be my guest kan jag känna. Det är liksom inte antingen eller.
Nej. För att knyta tillbaka till din bok, det jag vill komma till är väl att det känns som att det är liksom ett svårrubbligt maskineri. När var det Adam Smith skrev den här boken? Är det 1876 eller något sånt där?
1776.
1776 till och med. Och att vi liksom har levt med de här föreställningarna om liksom kvinnans roll väldigt mycket och vad hennes arbete är värt under väldigt, väldigt lång tid. Och att det liksom är svårt att rubba de föreställningarna. Men du låter ändå som att du hoppas på att det går.
Ja, alltså för det första, för att liksom, alltså Adam Smith, hans verk på den tiden var ju liksom väldigt radikalt. Alltså det får man inte heller glömma. Liksom. Alltså, det var ju på många sätt väldigt radikalt. Och sen så när det gäller liksom könsroller och könsordningen och allt det där, så har det ju, alltså börjat titta på vad som hänt de senaste 60 åren. Det är liksom helt otroligt. Liksom kvinnan har ju precis haft rösträtt i 100 år nu.
Mm.
Det är ju en väldigt, väldigt kort period egentligen. Och det är så ohyggligt mycket som har hänt under en väldigt kort period. Så att jag tror att liksom alla som tror på en annan ordning när det gäller liksom förhållandet mellan könen och också liksom, ja, att vi är något annat och något mer än vad liksom en patriarkal syn på både kvinnor och män tillåter oss att vara, har ju varit extremt framgångsrika det senaste decenniet. Man måste alltid liksom, det är det här lite längre perspektivet, du vet, som i Kina så påstås de väl säga att liksom, det är för tidigt än att säga vad konsekvenserna av den franska revolutionen egentligen är. Liksom. det kan man trösta sig med.
Vad handlar nästa bok om?
Ja, nästa bok heter Att uppfinna världen, och den handlar om, jag skulle kunna säga så här, vi uppfann hjulet för 5000 år sedan ungefär. Historikerna diskuterar detta. Vet du vilket år vi satte hjul på resväskor?
Nej, det är nyss, va?
Det är Det är väldigt nyss. Ja, precis. Det är 1970. Så att vi skickade två män till månen innan vi kom på att vi kunde sätta hjul på resväskor. Mm. Det här är en sån här klassisk berättelse kring innovation i ekonomin och liksom varför ibland kan innovation ta tid och ibland kan liksom de enkla innovationerna vara svårare att hitta på än liksom de väldigt tekniskt svåra. Jag tittade på den storyn och kommit fram till att den handlar om kön. Och där börjar den boken, och den handlar om hur liksom vår syn på manligt och kvinnligt håller tillbaka innovation i ekonomin och har gjort det historiskt. Allt från liksom resväskor med hjul till åtgärder mot klimatförändringarna till elbilar som när de uppkom i slutet av 1800-talet uppfattades som liksom fordon för kvinnor, vilket var en av anledningarna till att de inte liksom blev den dominerande teknologin. Mm. Datorer som liksom en gång i tiden fysiskt var kvinnor som arbetade som datorer, hur liksom programmeringsyrket gick från att vara kvinnodominerat till att bli mansdominerat samtidigt som det blev högbetalt. Liksom, hur fungerar egentligen den mekanismen? Så det är liksom i någon mån en lättsammare bok än Vem lagade Anna Smiths middag, men den har varit väldigt rolig att hålla på med.
Jag tänker att det känns givet att Katrine Marçal får vara med igen i höst och prata om den här nya boken. Vad säger du?
Jag är pro, alltid.
Boken vi har pratat om i det här avsnittet heter alltså Vem lagade Adam Smiths middag? Den kan man köpa och läsa. Jag rekommenderar alla att göra det. Den är toppen. Jag heter Åsa Secker. Du heter Gunnar Harrius.
Ja.
Jakob Bursell jobbar också här och är chef. Kristoffer Krok är ljudtekniker. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny härlig intervju.
Hej då.
Hej då.